Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach.
Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com
samt på twostrongarms.se.
Ja, då var vi här igen då, Erik, i podcasten Lev ditt drömliv. Och jag är i Göteborg, inte på flexkontoret på Entreprenörsgatan. Och du är i Spanien.
Jag är i Spanien, John Andreas. Kan du tänka dig? Jag sitter här i Spanien i ett tag till i alla fall. Och befinner mig utanför Torrevieja vid ett ställe som heter Playa Flamenca. Och när vi spelar in det här avsnittet så är vi i november. Och jag har hört hemma i Göteborg att vädret är lite sådär. Här är fortfarande faktiskt runt 20-24 grader.
Nej, men här har solen tittat fram och det är faktiskt 18 grader idag.
Är det sant? Det är helt
mörkt. Nej, det är det inte.
Nej, det är det inte. Ja, där hör man. Men nu har vi ytterligare ett kanonavsnitt här. Och vet du vad, John Andreas? Vi pratade lite om det här innan. Vi ska göra en liten, kanske inte en repris, men kanske som en förnyelse av ett tidigare tema. För vi har pratat om det här tidigare.
Mm. Och vad idag, är det då?
Exakt, vad är det då? Idag ska vi prata om rädsla.
Och det är så fint att vi är så synkade med varandra faktiskt. För det var det jag vaknade upp till i morse. Det här vill jag prata om och så är det du vill prata om också. Alltså det är fantastiskt.
Ja, så är det. Precis. Och
vill du ställa mig någon fråga kanske, eller ska jag ställa dig?
Jag kan ställa dig en fråga, John Andreas.
Va?
Ja. Och så jag tycker vi kanske, det blir en liten mjukstart så här då, men vi har ju pratat om rädsla innan, men beskriv vad handlar rädsla om då? John Andreas perspektiv.
Nej, men rädsla, man kan säga så här, så som jag ser på det, det är att rädsla har, det finns, rädsla grundar sig i sex olika områden kan jag säga, som alla har, som kan vinklas på olika sätt och vis, men som jag kan definiera då, det är ju rädslan för fattigdom. Det är många som har rädslan för fattigdom. Och sen har vi rädslan för kritik. Det är väldigt många av oss är väldigt rädda för kritik. Och sen är det rädslan för en ohälsosam hälsa. Man inte har hälsan i behåll. Och sen har vi rädslan för att förlora någon närstående. Den är ganska vanlig också. Och sen har vi rädslan som jag brottades med väldigt, väldigt mycket i unga dagar. Rädslan för att bli gammal och skröplig, liksom. Och sen har vi rädslan som väldigt, väldigt många har i dagsläget. Och speciellt just nu när det har blivit ytterligare coronarestriktioner här i Sverige igen. Det har ju ökat coronan och det är rädslan för döden. Det är de rädslorna som jag kan se som är de grundläggande då. Och sen kan det influeras, alltså det kan bli lite olika skepnader på dem då. Liksom att man kan bli obeslutsam och man kan vara tveksam i vissa avseenden. Men det är också, vad heter det, en form av rädsla som kan förknippas till de här sex områdena som jag pratar om. Så det är lite så jag ser på rädsla.
Spännande. En snabb fråga där också. Tänker, du kanske kan nämna det med en mening eller två max. Sådär. Men när vi spelar in det här, jag är ju i Spanien och med tanke på att det ändå är corona som pågår på olika sätt i olika delar av världen så ser det olika ut. Och jag har varit i Spanien nu 3 månader. Jag har ingen aning om hur du är i Sverige. Du nämnde att det är restriktioner och vi pratade också om rädslor. Du kanske kan nämna en mening eller två. Vad är det som händer i Sverige just nu?
Ja, nu har ju coronan ökat igen. Så att coronan har ju fått utlopp igen här nu. Så nu börjar det bli restriktioner i olika skolor som börjar ta till åtgärder. Som nu, jag skulle ju spela in i min studio här nu på söndag. Men det blir ingenting med det för att de stänger ner verksamheten där. Så ingen får komma dit. Alltså det är många sådana här restriktioner nu som kommer igen då. Och vad grundar det sig? Ja, det grundar sig i rädslan för döden. För att människor inte ska dö. The mass fear, massrädslan, sätts igång. Och det är det som händer i Sverige just nu.
Ja. Och kan det vara så här en följdfråga då egentligen liksom? Så du nämnde sex rädslor, men är alla samma rädsla egentligen liksom? Är alla så här rädsla för döden? Är det där allting grundar sig?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, det är vad jag tror faktiskt. Jag tror faktiskt att allting grundar sig i döden, mer eller mindre, faktiskt. Att det är det man är rädd för. För är du rädd för kritik? Varför är du rädd för kritik? Det är för att du kanske kommer utanför. Och är du utanför the tribe, utanför gruppen, utanför samhället, då är du helt ensam. Då har du mindre möjligheter till att överleva. Det är ganska enkelt. Så att jag tror att de flesta utav de här rädslorna bottnas i döden då. Men det är olika lager på rädslor, på rädslor, på rädslor då. Så det gäller att titta på vad är jag rädd för, varför är jag rädd för det och hur kan jag faktiskt övervinna min rädsla. Hur gör du för att övervinna dina rädslor? Eller hur ser du på rädsla? Hur ser du på rädsla?
Vilken bra fråga, Jan-Andreas. Hur ser jag på rädsla?
Hur ser du på rädsla?
Hur ser jag på rädsla? Alltså det är ju en jättebra fråga. Men ja, hur ser jag på rädsla? Alltså jag tror att mycket av det du berättar håller jag med om. Ja, kanske allt egentligen. Och jag tror att vi har en rädsla för vi vill inte sticka ut. Vi vill vara en del av gruppen, ett sammanhang, en del av normen. Vi vill vara som våra närmsta vänner eller en del av familjen eller en del av samhället. Liksom. Vi har svårt att sticka ut och kanske gå vår egen väg så här. Så tänker jag. Och det är egentligen rädsla för ja, alla de här sakerna du på sätt och vis nämnde. Då. Hälsa, fattigdom, att man blir mer utsatt om man gör något på egen hand på något sätt. Va? Så jag tror att det reflekteras i rädsla. Och sen tror jag att det är uttryck på olika sätt. Som att man hävdar att man inte kan göra saker på grund av vissa anledningar. Att man inte har... Jag har inte tid.
Jag har inte tid att...
Det här kan du göra för att jobba med hälsan eller någonting. Ja, men jag hinner inte. Ja, är det verkligen sant liksom? Alla har ju lika mycket tid egentligen. Så det är något annat som pågår där, tänker jag. Alla har 24 timmar liksom. Det spelar ingen roll om du är Elon Musk så här, och bygger SpaceX och Tesla, eller om jag vet inte, om man sitter hemma hela dagarna liksom. Alla har lika mycket tid, så det går liksom inte, utan det handlar om prioriteringar. Så jag tror att det är någon rädsla där som kommer fram, en rädsla för att kanske sticka ut, gå sin egen väg, en rädsla för att prova något nytt, att utmana sig själv, att utmana sina egna förutfattade uppfattningar om hur man själv är, vad man klarar av liksom. Man kanske rent av har liksom en lite brist på självkännedom, vilket på sätt och vis alla har, för vi är ju våra egna projekt någonstans. Och sen, ja, man har inte råd med olika saker, jag har inte råd att göra det här, jag har inte råd att göra det här. Ja, men det kanske också är rädsla liksom. Om jag köper ett gymmedlemskap. Ja, nej, jag har inte råd. Ja, men du kanske, alla har ju i princip råd, men sälj soffan då liksom. Eller gör någonting för att få in pengarna för att göra det där. Men det är ju något annat som spelar roll där, tänker jag. Det kan ju vara att jag vet inte om jag vågar tro på mig själv att jag faktiskt egentligen kommer att gå till gymmet de här gångerna som jag lovat mig själv, och då blir jag besviken. Så det får liksom, man har rädslan och sen har man rädsla för något och sen får det uttryck i något annat. Hänger du med? Så att,
absolut. Så, jag håller med dig där att rädsla kan ge uttryck på många olika sätt och vis. Man kan ju bygga upp en fasad, man kan bygga upp inre murar, man kan bygga en image, man kan bygga, alltså man kan ju göra väldigt mycket för att dölja sina rädslor. Man kan ha högmod, man kan ha, alltså det kan ge sig uttryck på så många olika sätt och vis. Man kan använda sig av härskartekniker och man kan bygga upp luftslott, eller så kan man bygga riktiga slott för att mura in sig också. Alltså det kan ge sig uttryck på så många sätt och vis rädslor faktiskt. Men det gäller att faktiskt titta på, okay, vad är rädsla och varför känner jag de här sakerna? För livet är obeständigt. Vi vet inte hur länge vi kommer vandra på den här jorden. Så varför vara rädd?
Men om man är rädd då?
De flesta är ju det.
Så här, jag är ute och jag bygger mitt bolag, eller jag står på toppen av ett berg och jag bara shit. Det är ett stup liksom. Eller här ska det här mötet som jag är rädd liksom. Vad ska man göra då?
Konkretisera din fråga där igen.
Okej, vi tar, det var två scenarion, ett, det kanske inte var så bra. Men vi tar ett scenario i taget. Först tar vi bergsklättraren. Bergsklättrarscenariot. Det är någon kvinna eller man som klättrar upp för det här berget och känner ju högre upp han kommer, ju räddare blir han, för det blir stupen ökar liksom på varje sida av berget tills han eller hon då kanske fryser där. Det är ju en rädsla, tänker jag. Och samtidigt så den här personen kanske vill komma till toppen. Hur ska man, det är ju ett specifikt scenario kanske, men utmanande kanske. Men hur ska den här personen liksom, nu är jag rädd liksom, ska jag klättra ner eller ska jag fortsätta upp, eller hur ska man liksom hantera sin egen rädsla?
Ja, den är väldigt bra. En väldigt konkret fråga. Och hur skulle den här personen hantera rädslan? Jag kan ju inte säga hur den här personen ska hantera sin rädsla. Jag kan ju bara utgå från mig själv. Eller hur?
Ja.
Jag kan inte utgå från någon annan. Okej, om jag skulle klättra upp för det här berget, hur skulle jag göra då? För det första så skulle jag ju förberett mig ordentligt om jag skulle ge mig på ett sånt äventyr, nummer ett. Alltså lyssna, ta reda på fakta, väga. Hur bygger jag base camp? Okej, jag måste gå upp till 2000 meters höjd. Okej, när jag är där så måste jag kanske gå ner 500 meter till för att sen jag varit där uppe och gå ner för att anpassa mig under resans gång på vägen upp hela tiden, för att syrenivån blir ju mindre hela tiden liksom. Du får mindre och mindre syre ju högre upp du kommer, så att du måste vänja dig hela vägen upp så att kroppen anpassar sig. Och det är det handlar om. Okej, men du säger så hypotetiskt sett att jag hamnar där och är jätterädd. Alltså jag är vrålrädd. Och då är det ju livet det handlar om. Och då får jag ju själv gå in i mig själv. Okej, vad är viktigast för mig? Är det toppen som är viktigast för mig? Eller är det att komma hem välbehållen? Alltså då får man ju lägga känslan åt sidan och konkretisera vad är det jag vill. Och titta, och varför vill jag det? Vad är syftet med varför jag vill det? Är jag beredd att göra det? Gå upp till toppen, även om jag är rädd. Varför är syftet att gå upp till toppen för mig? Som personligen, det är inget bra alternativ för mig att stå där. För jag hade inte gjort det där för att jag inte ens intresserad av att klättra berg då. Men vi säger att mitt syfte är...
Bra exempel jag valde, va?
Ja, det var jättebra ett exempel. Så jag får verkligen... Okej, men mitt mål är att... Okej, då måste jag ta ett syfte då. Okej, om jag kommer till toppen, då innebär det för mig, om jag kommer till toppen, då måste jag ha en belöning för att komma till toppen. Som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Och den belöningen för mig då är ju att till exempel komma till toppen där då skulle det betyda att bara för att jag kommer till toppen, då har jag nått detta målet. Och med, för att jag har nått toppen så ska det gynna andra människor. Det ska bli ett bättre samhälle. Till exempel. Att okej, okay, då har du vunnit det här. Då kan du bygga x antal skolor. Du kan bygga, göra någonting för samhället. För de utsatta som behöver det. Det hade drivit mig förbi min rädsla. Till exempel då. Då hade jag tänkt på dem och tänkt på proceduren att göra det. Då hade jag kommit ifrån döden. För döden är bara döden liksom. För mig. Alltså, för att komma förbi det. Då hade jag behövt ha ett högre syfte än mig själv. Och då hade det varit. Vilka är det som behöver min hjälp?
Bra. Så, kan jag göra en reflektion där?
Gör två.
Jag gör tre. För jag tyckte det var bra. För det utkristalliserar sig egentligen lite olika grejer. Dels en metod. Och den kan jag applicera bara i vilka rädsla situation man än har. Okej, du ska göra det här. Hur kan du förbereda dig? Eller hur? Egentligen så är det ju att du bryter ner din rädsla i olika liksom, fack. Så här. Ja, det här kan hända. Shit, jag kan ramla ner eller jag kan bryta benet. Eller syret tar slut eller vad som. Ja, men hur kan jag hantera det innan då? Så att jag inte hamnar där. Så man liksom bryter ner alla de här sina minsta beståndsdelar. Så... Och det kan man ju ha i vad man än är. Du ska på ett möte, hålla en prestation, starta bolag. Liksom. Man bryter ner de här grejerna då. Och två som jag tänkte på när du berättade också. Men varför, om man står där på sin bergskam. Men varför är jag rädd? Liksom, här och nu är det bara någon känsla för stunden. Oförklarligt. Eller är det att specifikt att jag är rädd för den där isfläckarna. Jag ska halka just där. Så jag måste liksom hantera det där då. Så man nästan... tar ett objektivt, hur man nu gör det då, men objektivt syn på mig, ställer mig vid sidan om och tittar på mig själv, hur ser situationen ut egentligen? Om jag ska på ett affärsmöte, men hur ser situationen ut egentligen? Är det Petter Stordalen som kommer att bita mig där, eller är det, kan jag hantera det på ett annat sätt? Liksom? Och tre, målet då, är det värt det? Ska jag upp på den här toppen bara för mig själv? För att det kan ju vara ett världsklassmål del, liksom. Det är inget fel på det. Men det kanske, är det enbart för mig eller är det för att om jag kommer upp hit så kan jag bygga 5 skolor? Ja, då är det ju något mer än bara mig, även om bara mig är tillräckligt bra också. Men då är det något mer liksom. Då har man ytterligare en anledning att göra någonting. Så det var ju tre reflektioner där som jag fiskade upp.
Ja. Målet och syftet.
Ja.
Varför, återigen, varför vill jag nå det här målet? Vilken känsla är det jag vill åt?
Ja.
Och min känsla då, varför vill jag göra detta? Det är för att jag vill se lyckan i andras ögon. Och se att det här var värt någonting. Det gjorde skillnad. Mm. Det är skillnaden som gör skillnaden.
Exakt, exakt. Exakt.
Så det är därför jag hade gjort det på det sättet. För att göra den här bergsklättringen. Vilket jag tror inte att jag hade velat göra.
Säger du bara, du kanske är om ett år på någon bergstopp någonstans.
Ja, man vet aldrig, jag är öppensinnad.
Tränad på gym.
Man vet aldrig.
Jag kommer hamna där så småningom.
Ja, men du då, om du hade varit där då?
På berget?
Yes!
Det är kanske är mer sannolikt än om du hade varit där.
Ja, men vi tar ett annat scenario då. Du springer genom Sahara själv. Ja.
Bra, fortsätt.
Och helt plötsligt så kommer du till mitten. Eller du kommer inte till mitten, du är på... Vad ska man säga? Du är på... 2/50 av sträckan har du hunnit med.
Ja.
2/50 har du hunnit med.
Ja, det är bra.
Vattnet är slut.
Ja.
Det är helt slut. Du är törstig som bara den. Ja. Det är stekande värme. Svetten rinner. Det finns inget skydd. Den där du ser är en liten klippformation. Där du finns lite skugga. Där du sätter dig. Och du är livrädd. Du känner fan. Alltså jag har inget vatten, ingenting. Vad ska jag göra? Ska jag återvända hem? Eller ska jag slutföra det jag påbörjat?
Jag har lite följdfrågor.
Ja. absolut.
Scenariot. Är det liksom, jag vet ju då, vi kan ju ta det här scenariot. Jag vet att det finns lopp, liksom, organiserade lopp.
Det är inget organiserat lopp.
Det är inget organiserat lopp. Men hur långt är 2,50 delar av sträckan då? Hur långt är hela?
Genom Sahara. Jag sa ju genom Sahara, och du vet ju Sahara hur stort det är.
Det är typ en kontinent.
Ja, precis. Jag har ingen aning.
Okej, men säg så här, jag springer där 2,50. Jag har kommit långt. Jag har kommit väldigt långt då.
Yes.
Så jag är
nästan
ju
halvvägs. Ja. Nästan halvvägs.
Det är faktiskt väldigt bra. Mm. Ja, men då är det ett självförsörjande äventyrsprojekt, man tror.
Ja, det är så du ser på det, ja.
Ja. Så ser jag på det. men då, ja, men det är en bra fråga. Jag föreställer mig det att jag springer där, eller footrace då, lite snabb marsch ibland. Det är varmt, vattnet är slut. Jag börjar få någon slags panikkänsla kanske, till och med. För här finns det ingen skugga, det finns ingenting. Och det är bara kanske en sån här platt öken. Man ser runt 360 grader runt horisonten, finns ingenting. Förutom den där klippskrevan där.
Mm.
Min naturliga... Jag hade ju förmodligen gått dit så till den här klippskrevan och så gott det går lagt mig i skuggan och väntat till kvällen. Tänker jag. Och sen på kvällen navigera mig vidare, för sannolikt har jag utrustning då, en kompass och sånt. Men rädslan, om man tänker på den. Hur är den då? Det är en bra fråga faktiskt. Jag tror att, men det är lite två, dels så tror jag att jag kanske inte hade varit så rädd där och då. Jag hade nog varit ganska pragmatisk, jag tror det. För det är så jag brukar vara i sådana situationer. Så jag tror att jag hade liksom bara lagt mig och legat och tryckt och bara vilat liksom, som en säck potatis liksom, utan att göra så mycket eller kanske tänka så mycket och vänta till kvällen. Jag tror det, men rädslan, om den hade varit där, så hade jag liksom försökt att titta inåt och som du berättar, men jag sannolikt hade ju varit väldigt trött och svettig och trasig också. Så jag hade ju liksom inte varit så aktiv i tanken, tänker jag. Utan jag hade ju nog antagligen bara försökt vila så mycket som möjligt.
Mm. Vilket håll hade du gått åt då? Eller löpt åt? Tillbaka eller mot målet?
Ja, det beror ju i och för sig då på hur den här planen ser ut, givetvis. Men jag vet ju var jag kommer ifrån såklart. Som jag vet att men det var en vattenkälla en mil bakåt. Och jag vet ju att den var där. Framåt, jag vet ju inte att det finns någonting framåt. På en karta står det att det finns någonting framåt. Men jag vet ju inte, men jag vet ju att det finns något bakåt. Så hade jag ju möjligtvis gått bakåt då, faktiskt. För att... Det är ju det mest säkra liksom. Om du är uppe på bergstoppen, om du har två rep, ett som du hittar där uppe på berget sen tidigare expeditioner, och ett som du satt upp själv, du tar ju det du har satt upp själv, tänker jag. Så i de situationerna är det ju antagligen bäst, i rädslan då kanske, att ja, men vänta nu, vad händer nu? Ja, men backa ett steg då, ta ett steg bakåt, för där har du ju varit, du vet ju vad det är. Så du kan landa lite, ladda lite med energi, eller om det nu är att dricka vatten här tillfället. Och omvärdera situationen dagen efter då kanske, och se om du kan gå fram igen. Eller ta en annan väg.
Mm. Intressant.
Svarar jag på rädsla här nu? Var det bra?
Eller du svarade, du hade en metod, du hade en tankegång.
Ja.
Och du hade ett syfte att hitta ett vattenhål som du hade hittat tidigare, som vi inte visste om.
Ja, men det fanns där. Men det är klart, du vet, Jonas, så här, ändra det här scenariot till att men det kanske är ett krigsområde bakom mig.
Ja.
Sånt finns ju liksom. Vi har ju folk som flyr sina liv liksom. Ja, och så enda vägen är framåt. Ja, och, ja, då ser ju scenariot annorlunda ut. Jämför det med... Ja, jag är på ett organiserat 25-milslopp i öknen där det finns vattenkällor överallt. Ja. Det finns läkare och allting organiserat. Visst, det är jättetufft och svettigt och det är vem som helst som gör de här grejerna. Men det är två helt olika scenarion liksom.
Mm.
Det ena, alltså du vet, det är som att... Jag har hoppat bungee jump. Har du hoppat bungee jump, John Andreas?
Nej, jag har inte gjort det, men du har ju berättat det. Du berättade ju det förra gången i rädslan.
Ja, det gjorde jag kanske. Men det är ju en himla skillnad. Om du går, jag berättar den här historien igen då, men det är 100, jag tror det är 134 meter högt. Det är nere i en ravin. Man åker ut i sån här, någon slags gondol som hänger in, ja, mellan de här ravinerna i bergen då. Och så står du där, så ska du hoppa. Jaha, okej, okay, men visst, du är ju rädd för att du ska hoppa ner, men du har ju ett rep. I min värld så har du ett gummiband liksom. Du hoppar ju ner, men det är ju inte farligt, du är ju bara hoppa. Men det är ju, du är med någon slags instinktiv primal rädsla nästan från vår förflutna, det är ju den som spelar in.
Ja, men, och det är ju intressant att du nämner det, för det finns ju rädsla som är bra.
När är det bra då?
Det är bra när du är utsatt för ett direkt hot.
Vad händer då?
Då kommer ju dina instinkter in att du ska överleva. För du vill överleva, vi vill överleva. Och då försvarar vi oss. Eller vissa blir paralyserade, där reagerar vi olika. Vissa blir paralyserade, vissa går på överlevnad och tar till olika strategier liksom. Vissa springer därifrån, vissa blir förstenade och vissa går till anfall. Hur skulle du reagera om du var i en sån livshotande situation liksom? Om någon kommer, någonting händer liksom, och någon ska attackera dig liksom, vad händer? Står du still? Blir du paralyserad eller springer du eller attackerar?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jag gillar de här scenarierna vi målar upp här. Jag tror att... jag vet inte liksom. Jag kan nog vara lite, det är blandat, vet. Jag kan nog vara en som lägger benen på ryggen alltså. Det kan nog vara. Och sen
han vill jag inte ha i krig.
Nej, jag är ju bara fan nu jag drar. Första som hände var han tog han väg. Och på andra sidan jag hade ett annat scenario. Jag blev rånad i Mexiko en gång faktiskt. Mm. Jag var där över nyår med min bror och vi var ute på kvällen, skulle dricka lite party så här. Och jag hamnade lite på efterkälken från de andra. Vi hade åkt en buss så där, så vi var nog 2, 3, 4 pers liksom. Men jag hamnade lite på 50 meter bakom dem bara, för jag på med mobilen eller någonting. Och sen... Jag skulle gå runt hörnet bara för att lätta lite på trycket så här, för att säga i podden här nu då. Men så gick jag ut så här, så tänkte jag, ja men det här kanske inte var så bra, för jag är i Mexiko. Jag är i Mexiko liksom. Jag är i en stad som är lite turistig. Det är lite sjaskigt område. Jag vänder mig om och så står det två mexikaner där då. Och jag för mig hade någon kniv så här. Pengar och plånbok, tack liksom. Jaha, tänkte jag. Det var intressant. Jag kommer inte ihåg att jag blev rädd. Men jag tänkte så här, okej, okay, ja, men här är min plånbok liksom. Hur mycket har du? Ja, jag har 300 pesos eller någonting. Det är typ 300 spänn eller någonting. Jag kommer inte ihåg exakt. Men vi snackade lite där och de fick Jag för mig att de fick så här 200 pesos och sånt. Jag kommer inte ihåg. Men jag för mig att de inte fick allt liksom. Och det var okej så här. Sen släppte de iväg mig bara. Så gick jag tillbaka till gruppen sen. Som bara, vad tog du vägen? Jag blev rånad här precis. De bara, va? Blev rånad i Mexiko. Ja, men det gick ju rätt bra liksom. Så jag var ju rätt lugn liksom. Jag var rätt chill hela den. För det tror jag kan hända mig. Om det händer sådana situationer. Att jag kan nästan bli så här, du vet. Tappa den där analyserande delen av mig. Eller den där fly och fäkta liksom. Utan jag kan nog bli ganska pragmatisk här och nu. Bara, vad är det som händer? Ja, då gör vi så och så. Efteråt kan jag däremot bli kanske knäskak så här.
Mm, för du kommer ju adrenalinet ut ur kroppen.
Ja, då är det med man bara fokus på något sätt. Där och då. Man tappar allt annat.
Nej, men så är det. Så är det. Och det är så det funkar. Vissa blir ju olika. Alla blir olika. Vissa blir helt freeze. De blir ju helt skakiga. Så de vet inte var de ska ta vägen liksom. Jag blir tvärtom.
Vad händer med dig då?
Det blir attack.
Är det så?
Det blir attack. Jag går på attackmode. Det är ja. Så jag fungerar. Jag har en historia också.
Ja.
Kom ihåg, jag var på Järntorget någon gång liksom och hade varit ute och festat lite och haft lite kul och så här och träffade en jättefin tjej och var jättetrevligt och så här, och helt plötsligt kommer det tre killar från ingenstans som börjar lägga sig i det här och de tänker hoppa på mig, alla tre, och jag bara väntar där, stanna en sekund, jag ska ta med jackan bara.
Ja.
Så tar jag av mig jackan och varför är jag så? Jag ska förklara varför jag är så. För att jag har så många ärrade fotbollsskador i mina ben. Och jag vet redan det att jag måste gå till anfall direkt. För att om jag springer så kommer jag få en bristning eller någonting. Och då kommer jag ramla. Och då blir jag påpöcklad. Så jag vet redan invant i mitt beteende att jag måste gå på anfall. Eller avstyra det på något bra sätt liksom. Men de var väldigt aggressiva. De stod där laddade liksom. De skulle puckla på mig. Jag bara, vänta en sekund, jag ska ta av mig jacka. Så kör vi. Och så tog jag av mig jackan. Åh herregud vad jag skrek på dem. Va? Kom igen nu era nötter. Nu jävlar ska jag klippa er en efter. Kom bara. Ja. Och jag gick igång. Jag blev arg. Jag tänkte, jag måste ju få ur mig det här på grund av att vara se galen ut. Jag har ju sett mig på säcken. Liksom. Jag ser ju ganska farlig ut. Liksom. Ja. Så jag får ju spela på den imagen lite.
Ja.
Och sen är jag ju ganska tränare också. Och min reaktion på det, de backar ju tre steg och bara backa inte, kom hit med er, du vet. Och, ja. Du vet, och fortsatte mat på då, va. Och vad är det som hände då? För det första så trodde de att de hade överhanden, nummer ett. De är tre stycken. Ja. Men när de ser min reaktion, vad är det som händer psykologiskt? För det är, jag älskar att prata om psykologi. Vi pratar om rädslor nu.
Mm.
De trodde de hade överhanden. Bam. Men helt plötsligt så är jag en person och attackerar dem med ord och kroppsspråk att jag ger mig detta, att jag kommer ta dem allihopa. Vad är det som händer då? Helt plötsligt blir de osäkra. De blir rädda. De vet inte vem har de med att göra. Är det en marinsoldat? Är det en kriminell galning? Vad har han varit med om? Vad har han för kampsportskunskaper? Har han någon kniv i bakfickan? Har han någonting? Vem är det här för galning?
Ja.
De vet inte vilken psykopat de har med att göra det. Alla de här tankarna hamnar i deras hjärnor. Och det vet jag om. Och det är det jag spelar på. Ja. Och de sticker. Alla tre sticker. För de blir rädda för mig. Istället för tvärtom. Så det är så jag agerar. Som jag var tvungen att agera i den situationen. Och jag blev helt spik. Jag blev helt, som du säger. Men efteråt, benen var ju gelé. För att adrenalinet pumpades upp liksom och så här. Och det är tyvärr den verkligheten vi lever i. Att hade jag krypit ihop och blivit som ett litet offer. De hade ju slått mig gul och blå. Det är ju ingen tvekan om det. Men nu fick de ju en motstånd. Och det vill man inte ha. Man vill inte gå in i en clinch med någon som är redo. Redo liksom. Och det är lite den om rädslor då. De olika beteendena. Och jag har en annan scenario också. Det var På ridskolan, då var jag med mina barn och deras vän och min partner var med. Och helt plötsligt så är ju deras vän, de här barnen är ju 6-7 år, går in till hästen och hästen börjar sparka mot henne. Och min partner då, hon blir paralyserad. Precis som vi pratade om, hon blir paralyserad, hon vet inte vad hon ska göra. Men jag ser ju instinktivt att barnet kommer ju få sig en kick i facet, i ansiktet här. Så jag går ju in och bänger till hästen, in i stallet, du vet, in andra väggen, vet du, bam liksom, och tar ut ungen direkt liksom. Och efteråt så sa hon, jag blev helt paralyserad, men du bara gick rätt in. Ja, det är så jag fungerar i de situationerna, när det är allvar, då går jag rätt in. Där har vi lite olika scenarier. Du blir ju kolugn och samtalar. Hon blir paralyserad och jag går rätt in i den situationen.
Ja, faktiskt. Spännande. Intressant. Olika så. Det är ju verkligen så. Det är verkligen så. Man får ju en kortisol, va? Stresshormon på slag så här. Så man blir ju helt spänd liksom. Som du berättar så här. Man är ju i attack mode. Så. Jag tänkte också, två tankar där är ju dels, men det kanske inte går in på nu då, men dels är det, om man har det stresspåslaget på för länge, så blir det ju stress liksom, kronisk stress, och det är ju det vi ofta möts i samhället i övrigt med deadlines och jobb och allt vad som händer. Vi fattar ju inte att det är 2020, eller om du lyssnar på den här podden 2021, att det är 2021 liksom. Vi tror ju att vi är på savannen någonstans liksom, så kroppen kan ju missförstå det, så har man stress på slag hela tiden, för man är rädd hela tiden, och det bryts ju ner oss. Men det är ju ett tema liksom. Det andra tänkte jag var att nu när du har varit med om de här två händelserna, så tänker jag att då är du ju mer, då har du ju den erfarenheten. Så, då är du mer rustad, kan ju tänka mig, om det skulle vara något liknande framöver. Då vet jag, om jag reagerar så här, det blir så. Jag vet inte om man blir mindre rädd då, om det skulle nästa vecka, nu kommer tre killar igen. Ja, det här är gentleman's coach. Ja, liksom.
Gentleman's coach, han galningen. Han ska ni böckna på. Eller ska vi det? Vi har sett honom vid säcken.
Skiter i det.
Nej, men jag, och sen har jag, om man säger, de här, givetvis kommer jag vara bättre röstad på grund av att jag utövar ju kampsport också, liksom nu. Då utövade jag ingen kampsport. Då. Nu har jag ju mer färdigheter också att kunna försvara mig. Och jag är också bättre verbalt än vad jag var på den tiden också. Jag kan ju lättare avstyra vissa moment verbalt och vara lugn i det liksom. Men ändå var på vakt liksom och så här. Men när vi ändå pratar om stressen där, den är väldigt intressant, för jag har ju själv varit utbränd två gånger och ett tillstånd levande död. Och det är ju hur jag blev det. Det är också ganska intressant. Och det har ju med överlevnad att göra. Om döden, att jag inte kommer klara mig, familjen kommer inte klara sig, allt detta. Och det är det som händer i med stress då, att man känner den pressen, att man har fastnat i en loop. Man vet inte hur man ska ta sig ur den. Och det är rädsla. För man fortsätter för att man har den pressen att om inte jag gör det här så kommer mina närstående dö. Då har vi det, att förlora en närstående, loss of love, liksom, att man förlorar någon som är närstående, att de kommer inte överleva. Jag behöver göra de här sakerna. Man känner den här kraven, den här pressen på grund som bottnar i rädslan, som du säger. Och det var därför jag personligen blev utbränd två gånger, för att jag ville också leverera för att min familj skulle överleva. Men samtidigt var det också rädslan för kritik, att man ville bli omtyckt av arbetsgivare och kollegor, så att man ville inte säga nej till vissa saker. Man ville vara omtyckt, så att man ville vara en i klanen. Men det bottnar återigen i döden. Så att jag har ju varit med om hela resan där. Jag har varit levande död. Det är det som är ganska skönt, tycker jag, för mig själv. För vi pratade om det sist också. Du frågade mig, är du rädd för något? Jag bara, jag vet inte om jag är rädd för något. Jag har inte varit i krig, så jag kan inte säga att jag är rädd för det. För jag har inte varit där. Jag måste vara utsatt för någonting för att veta om jag är rädd för något. Men spontant känner jag att jag inte är det.
Nej. Tystnad. Tagen.
Ja.
Men det var, ja, men jag funderar också där, vad är man rädd för liksom? Vad är, men det vet man ju inte ibland. Man vet ju inte det. För man är ju kanske generellt, att prata om, har ju inte utsatt sig för allting. Så det finns ju rimligen hur många scenarier som helst som skulle göra att man blir väldigt, väldigt rädd.
Mm.
Fast man är
vad skulle göra dig rädd då?
Jag för mig att jag vet inte. Jag tänkte lite på ett vardagsscenario. Faktiskt ett bra scenario. Jag cyklar mycket här i Spanien. Och vi kör hårt liksom. Vi cyklar snitt kanske 30 km i timmen, 10 mil. Men ibland kan vi åka de här backarna. Vi kan vara uppe i 70 km i timmen liksom. 70 km i timmen på en hoj. Med två enkla mekaniska bromsar liksom. Och det däcken är jättetunna så här. Sådär va. Och det är ju oftast ingenting jag överhuvudtaget tänker på. Men ibland kan jag ju tänka så här, ja men vänta nu åker jag hem. För då kommer tankarna, vet. Jag åker hem till Sverige snart. Då är det bra om jag är hel. Liksom. Om jag skulle krascha här så känns det, ja men då är det väl lugnt. Liksom. För ofta händer det inte så mycket, eller det är så farligt liksom, även om man åker snabbt. Och då kan man ju ta lite konvalescensperiod här i Spanien och så. Men om jag nu ska sätta mig upp till flygplan och så ska jag åka hem. Och lite sådana vardagstankar på något sätt va. Vad skulle hända då om jag kraschar med hojen här? Det skulle ställa till det så mycket. Okej, okay. Det är en ganska vag tanke på något sätt. Men den gör ju att plötsligt tänker jag, men hur är det nu när jag cyklar? Plötsligt blir jag lite försiktigare. Är du med? Plötsligt blir jag lite så här, men jag bromsar lite mer än jag kanske brukar göra. Jag är lite försiktigare i kurvorna. Men det som är intressant då, det är att det inte nödvändigtvis blir säkrare för det. För det blir att man blir mer så här orolig nästan i cyklingen, att man håller mer avstånd, man blir lite mer sporadisk i sin cykling kan jag uppleva. För det är tankarna som plötsligt knasar till det. Och när man inte har det, man bara är i sitt flow och bara kör, då är det ju suveränt liksom. Dels är det en magisk upplevelse och dels är det ju egentligen mycket säkrare på sätt och vis, för man har inte tankar som spökar till, man låter kroppen liksom bestämma så här va. Så det är någon rädsla då som dyker upp för att om man skulle hända om.
Mm. Precis.
Så.
Och det är väldigt intressant för att det är ju så när du börjar tänka för mycket liksom. Säg du ska köra bil. Du vet att du ska, målet är där borta. Men ska du helt plötsligt börja tänka på att jag ska trycka in gaspedalen, jag ska bromsa, jag ska göra det.
Ja, precis.
Och börja fokusera på allt annat än själva färden.
Exakt.
Då blir det ju osäker bilkörning till slut.
Mm.
Och det är det som händer. När du börjar fokusera på andra saker än själva färden egentligen. För du vet redan hur du ska cykla. Du vet redan vad målet är. Och du behöver bara följa med i det flowet. Men så fort du börjar tänka, börjar du tvivla på dig själv.
Exakt.
Då kommer vi in återigen med tveksamhet, obeslutsamhet, rädslorna kommer in igen.
Ja, så är det ju. Och jag tänker vi ska runda av här då, kanske också börja tänka jag lite grann. Men vad har vi något så här konkret tips då för våra lyssnare?
Ja, vad har du för tips angående rädsla? Mm. Hur gör du när du har rädsla?
Så jag tänker så här att, du vet, är du rädd så bromsa först liksom. Det tror jag. Bromsa liksom. Sänk farten då. Du vet, om du har någonting. För ofta kan det ju vara att om det är en cykel, ja, det går lite för fort. Om du kör bil på motvägen, kanske går lite för fort. Eller du är på berget och du klättrar, ja, men ta en paus. Jag tror det är viktigt att så här stanna eller sänka farten ett ögonblick. Och vad är jag? Vad händer? Varför tänker jag så här? Så du liksom samlar dig. Så här, som du, om du kommer tre killar och ska puckla på dig, Jan Andreas. Ja, men vänta, vad händer? Ja, jag måste agera så här. Det finns ju någon slags moment av nu är det så här, det ser ut så här, jag behöver göra så här. Den tror jag är viktig. Så känner du, och som du som lyssnar, om du känner rädsla i något moment, men gör så, sen blir det lättare att agera. Istället för att eventuellt att bara köra. Om det inte eventuellt en tjej och knuffa undan en häst då kanske. Det kanske ser annorlunda ut eller så.
Ja, intressant. Det är så roligt att du lämnar just det med att stanna upp. Jag tänkte, nu har han läst mitt senaste Instagram-inlägg. Jag la ut precis innan podden här. För det är precis vad jag skriver i den. Precis! Jag berättar om min historia när jag var liten och fick en cykel av min kära bror, min storebror. Och han hade byggt en hemmagjord cykel till mig och jag var kanske några år, 7 år eller någonting. Och jag blev ju så glad, va. Jag har önskat mig en cykel, så jag hoppar på cykeln. Cykla järnet, första kurvan. Styret blir löst. Så det följer inte med i svängen. Så jag åker ju rakt fram. Bromsarna fungerar inte, de är trasiga. Och rätt in i väggen bara. Och lärdomen av den är ju att det här tar jag med mig sen i livet, att jag bara kör på, matar på, ingen stannar inte upp, reflekterar inte, går in i väggen 2 gånger, hamnar i tillstånd levande död för att jag aldrig stannar upp. Jag kontrollerar inte, jag checkar inte omgivningen, utan jag bara har tunnelseende. Och det är precis det du säger, stanna upp är väldigt viktigt. Så det var det jag skrev i mitt inlägg precis innan podden här faktiskt, som jag la ut. Det var väldigt intressant alltså. Så himla kul att du nämnde det och stannade upp. Men vad har jag då? Om du frågar mig, hur tänker jag?
Hur tänker du?
Har jag en rädsla? Då tänker jag så här. Vad är det värsta som kan hända? Ja, jag kan dö. Ja, vad finns värre än det? Det är det värsta som kan hända. Kan jag dö här? Nej. Ja, då så. Då är det ingen fara. Kör! Liksom. Det är lite det jag tänker. Jag associerar alltid till döden. Vad är det värsta som kan hända? Jag kan dö. Okej. Jag har dött en gång. Är det farligt? Nej. Kan jag göra det? Är jag rädd för att prata med den här människan? Varför är jag rädd? Behöver jag vara rädd? Nej. Bam, prata med den här människan. Vill jag göra det här? Okej. Varför vill jag göra det? Är jag rädd? Ja. Okej, tänk på döden. Är det så farligt? Nej. Bam, kan jag göra det. Det är ett tips som jag använder mig, ett verktyg som jag använt mig om när jag har känt rädslor. Sån här dåliga rädslor. Du frågar mig, har jag några rädslor? Nej, det kan komma upp influenser av det, men jag behandlar dem ganska snabbt för att vi har ju de här pålagorna. Så då har jag hela tiden använt, vad är det värsta som kan hända? Ja, det är döden. Det är det värsta som kan hända. När man känner någon, man kan ju ofta känna, man kan inte alltid konkretisera någonting, men man känner någonting inom sig. Någon olustig känsla kan man känna. Liksom, ja, men det här känns lite annorlunda. Varför gör du det? Aha, jag är lite nervös. Och nervositet kan vara rädsla eller en anspänning av något slag också. Det är så många aspekter man kan titta på det här, tycker jag. Just med rädslor. Och varför man är rädd faktiskt. Så jag kan babbla på evigheter om det här.
Jag tror det kommer bli fler avsnitt om det här känslan. För vi fick mer energi här nu. Och så nu håller jag på att säga, om du som lyssnar är intresserad av rädsla, så kanske man inte ska säga, men vi har mött ju alla rädsla i olika perioder i livet givetvis, och det finns metoder, och det är ju en naturlig del av att vara människa så här, va. Sen finns det olika sätt att komma igenom eller bryta sig igenom eller hantera det, eller metoder givetvis, va. Vi nämnde ju olika scenarion här också idag i podden. Så här. Jag tänker dessutom, du som lyssnare, det finns ju för att få ett grepp om din livsstil också, så kan du ju alltid ladda ner. Jag har ju ett verktyg då, men det är ju primalhjulet. Det är ju den här, man tittar på vårt evolutionär förflutna, var vi kommer ifrån, och få en bra grepp om det. Och det kan ju också ge ledtrådar till hur man fungerar idag då, 2020. Eller om man lyssnar på det här, 2021 och podden, det är snart ett nytt år. Och hur man kan hantera alla de här sakerna med rörelse och så vidare. Det i sin tur hänger upp med rädsla, tänker jag. Så den kan man alltid ladda ner såklart. Som ett ytterligare verktyg då, givetvis. Har du något mer att lägga till, Jan Andreas?
Ja, är ni intresserade då av coaching, lära er att utvecklas och faktiskt ta tag i ert liv på vissa områden? Jag hjälper till med hälsa, finanser, relationer, självkänsla, självförtroende. Det är de områdena jag hjälper mina klienter med. Och även att strukturera upp ens 24 timmar så att man får den optimala dagen som man vill leva. Det är vad jag hjälper mina klienter med. Om man är intresserad av sånt så har jag alltid kostnadsfria samtal som är på 20 minuter. Bara skicka ett mail till gentlemanscoach@gmail.com eller gå in på hemsidan och läs på mer. Eller titta på Instagram. Så vet ni mer om gentlemanscoach i alla fall.
Så, tack för idag. Ha det magiskt. Så lyssna på podden så ses vi ute i, eller hörs, ute i eten.
Ha det så fint så länge. Puss och kram. Hej!
Ja, hej, hej, hej.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.